Nästa pusselbit är på plats och det handlar om backen Albert Lyckåsen. Hur passar han in i det här bygget?
Nej, men han passar in på det sättet att vi har sökt en kanske yngre svensk högerfattad som har lite mer av det offensivisa där han och egenskapet kompletterar redan det vi har värvat nu och vad vi har kvar sedan förra säsongen i Flod och Jimmy Jansson.
Det är en ung spelare som du säger, 22 år, han blev tingad i NHL-draften av Buffalo 2020. Kan man säga att det är en spelare som fortfarande är under utveckling?
Ja, det skulle jag säga. Han har fortfarande saker att jobba på. Det finns ju saker som vi har sett när vi har kollat på honom nu som vi vill utveckla. Men det är väl en spelare som har under några säsonger sökt vilken identitet och hitta vad han ska vara för typ av back. Och vi tycker nu under senare tid i Karlskoga innan han blev skadad och varit bort under slutspelet en hel del. Att han hittar den och blir tydlig för sig själv och därifrån kan växa in i den rollen än mer när vi har en tydlighet för vad vi tänker för honom. Så det man kanske varit lite sökande vad han är för speltyp, eller speltyp uppenbart vad han är, men vad han är som bäst på hur han ska få ut det mesta av sitt spel kopplat till vad han har för egenskaper. Så tycker vi att sista delen i Karlskoga att det var steg framåt på det och det känner att vi kan jobba vidare på.
Men vilka är hans främsta spetsegenskaper då, som back?
Ja, men det är ju skridskoåkningen, framförallt hur han tar pucken ur egen zon. Ligger han i topp i hela ligan med att kunna skita pucken ur egen zon. Backar som vi haft kanske i år och som vi har värvat andra som har passningsspel ut ur egen zon och kollar kontrollerade utgångar, så har han en egenskap med att kunna skita ut pucken för att ta bort forecheck och liknande som vi kanske saknar lite i årets backsida där det var mer passningsbackar kanske en skridskoåkningsbackar, och det tycker vi fyller en funktion som finns nu med Albert som kompletterar vad vi redan har och att vi blir mer flexibla och kan spela på fler olika sätt, och det leder också till att han är väldigt bra på att skapa lägen i offensiv ingång genom att transportera pucken genom mittzon och ligger i topp i skapade chanser bland backar på rushen, alltså i spelvändningar direkt i första våg, vilket vi också vill utveckla vårt spel i att bli ännu mer spetsiga i första vågen i ingång och anfallszon, och där är det viktigt med backar som kan följa med i andra vågor och komma som fjärdespelare och sånt där. Han bland de absolut bästa i ligan på att värdera lägen och han skapar med och göra någonting av lägena.
Vi pratade förut om balansen på backsidan. Det känns som att Albert då kanske faller in i mer kategorin bra backar, men lite mer åt det offensiva hållet då.
Ja, om man ska ta vad han spetsar så är det ju det offensiva. Ganska uppenbart att det är där som han har sin styrka gentemot det defensiva. Det finns saker att jobba på. Både det offensiva att värdera lägen med puck när man kanske behöver spela tråkigt, lägga en flexi ut, lägga ett icing, eller när man ska spela mer konstruktivt och spela liksom blad till blad eller skita med pucken. Defensivt så är han själv medveten också om att det finns saker att jobba på, men han har tendensen och egenskaper för att göra det med skridskoåkning som är det viktiga i backspel nu för tiden. Det går så snabbt att du kan röra dig, hänga med, jobba med klubban, vilket vi tycker han gör bra, blad med puck och liknande saker. Så det är väl hela tiden vara påkopplad i det defensiva att vara där 100% varje byte, spela klart varenda situation, och det känner jag att vi kommer att vara redo att jobba med, och då så finns det en jäkla stor potential och fina saker att komplettera med det han redan har i spelet med puck och det offensiva.
För det blir en liten ögonbrynthöjare när man tittar på statistiken då, både AIK och Karlskoga. Det är mycket minus där i plus minus kolumnen. Hur ser ni på det?
Ja, men om man går igenom många av målen som kommer när han har varit inne nu i Karlskoga, framförallt så är det mycket mål som har kommit på turnovers långt nerifrån där vi kan räkna till 7 stycken är där inte han är direkt, utan att han åker ut i sargen spelledig när man vill spela back bakom, att pucken blir fastcheckad. Södertälje gjorde till exempel 3 mål på det sättet när hans backkollega gav bort pucken 3 gånger. Då hamnar du -3 på att du har gjort rätt sak, men att det har blivit fel ändå. Även om du inte inblandar i det så får du ett minus. Sen så finns det mål och saker som såklart han kan jobba på för att hans plus minus statistik ska bli bättre, att han ska ligga på plus. Sen så finns det ju andra underliga statistik som kan beskriva varför du ligger på -8 eller +7. Vi har till exempel plockat ut målvakten och du släpper in mål, så får du ett minus. Och i de situationerna spelar ofta Albert att du kan släppa in ett mål i tumbur. Och vi hade samma exempel på några spelare i vårt lag där folk reagerar på att det var mycket minus. Ja, vi jagade många matcher och så blir det en eller två puckar i tom kasse, då får du minus två på mål som kanske inte riktigt är så. Tar du bara ren plus minus, tar bort att han har släppt in några mål när man spelar powerplay, för då hamnar du minus. Boxplay inte, och där spelar han ju inte. Då är han nere på en plus minus siffra som är ganska så neutral om man ser till alla backar i allsvenskan.
Sen har det också varit ganska mycket hopp mellan klubbar sista tiden. Vad ligger bakom de här klubbbytena ganska frekvent?
Ja, men det är väl det att han har varit sökande efter vad för hur han vill bli som hockeyback och var han ska hitta sin trygghet och få den att landa. Det vill vi ge han nu. Om ett två år som vi har skrivit med han så visar väl den att det är en process att kunna utvecklas ännu mer, men även redan nu att han ska kunna bidra. Så jag, när man pratat lite med också att han letat efter att hitta tryggheten och få trygghet med kanske två års kontrakt som man inte skrivit innan. Så vi hoppas att två år kanske ger en det efter med trygghet för både han och oss.
Vi pratar om Lyckåsen då, så steget till just powerplay inte så långt bort. Hur ser ni på honom i den spelformen?
Nej, men om man kollar rent så han är en av backarna i hela ligan som tar absolut flest direktskott. Sen så kanske att skjuta från pointen i powerplay är ju kanske inte den bästa optimala för att skapa målchanser eller göra mål i powerplay, men han är bäst topp i ligan på att få igenom sina skott och träffa mål från direktskott från blå linjen. Vi får in en right back som kan spela powerplay. Nu har det förgått, vill vi ha loppen där. Det slutar med att vara Flod och Alex. Man kan vrida lite mer när du får ett powerplay kanske med en right back och ett powerplay med en left back, så där kompletterar vi upp och vi blir mer, kan styra lite som vi vill och hur vi vill att powerplay ska spelas. Om man ser passningen till slottet i powerplay från backar, så är ni topp i ligan och det är från slottet som man vill komma till sin avslut. Så alla de grejerna tycker jag vi får mer att kunna hota från ytor på isen med han, där man vill hota detsamma med spel i 5-5. Så är det väldigt mycket avslut som kommer när han är på isen för laget från ytor där man de flesta målen görs.
Men om vi kollar på powerplay just i Västerås då, vad var det som funkade till en början men som inte alls fungerade i slutet i powerplay här?
Ja, men om man går in på det, jag tycker vi blir lite för mycket statiska i och lättläsa kanske, att vi skulle behöva ha en tydligare avlast i mitten, att kunna använda bumperspelaren mer för att flytta sida, byta sida. Att det blir kanske lite lätt för många lag att styra från att Komarek sökte ett genomspel, för man sökte spelet upp, eller de stängde spelet upp till backplats och då kunde man inte byta plats sida på pucken från backplats över till den andra, man kunde inte få igenom spelet rakt igenom. Så vi har kollat på det och åtgärdat, vi har även haft diskussioner under försången med Komarek och alla som spelade powerplay hur vi vill göra det. Sen så blev väldigt mycket flytta runt och byta i vilka som spelar powerplay med skador och annan frånvaro, vilket inte är en bortförklaring, men det fanns saker som vi har kollat på under säsongen och försökt åtgärda, kanske att man spelar mer lågt, spelar på halfvolley med klubborna utåt, så vi testade och experimenterade lite där och kände att mot slutet att vi hittade något som vi ville bygga vidare på, och sen så kom att vi sålde lite spelare som gjorde att det som vi har byggt då med matcherna borta mot Västervik och Nybro inte kunde byggas vidare på. Men där hittar vi något som vi kan ta vidare in till denna säsongen också.
Men just powerplay, hur pass mycket är skrivet i sten då? Så här ska vi spela i Vik, och hur pass mycket lämnar man individuellt åt spelarna som ska spela spelformen?
Ja, men där är ju en ganska mycket spelarinflytande, och när vi har så kompetenta spelare som är nördiga och vill involvera sig som Komarek, som Flod, vi hade Topping förra året, Mingoya, Hutchison, där blir det mer att vi har en diskussion med dem där vi kan optimera deras spetsegenskaper och vad vi kan ha för mönster. Det finns ju alltid mönster som man söker, men där vi ska sätta dem i så bra positioner som möjligt med var man får pucken, vilka vinklar man vill hitta och liknande, för att de ska få ut det mesta av sitt spel.
Så det är inte så att någon säger att här är Vik, här skjuter vi med skymning, that's it, gör det nu. Utan...
Nej, det finns väl mer än så som man jobbar på, så inte ristat i sten så till 100%.
Men vad blir din roll då, just special teams, när man tänker på scouting och så vidare och även under matcher?
Nej, men vi scoutar vad motståndarna har för hur de spelar sin penalty kill sen, så såklart så anpassar vi oss lite, men det är ändå vad vi vill göra som är grunden i det. Spelarna har ett stort ansvar att de tar och kollar alla boxplay på motståndare lag, hur de har släppt in mål. Jag kan tycka att stora delar vi hade problem uppställt i offensiv zon, så funkar det hyfsat, men i ingångar, om de kommer med en som forecheck eller om de ställer upp en 1-2-1 i mittzon eller 1-3 eller hur de ställer upp, att där kanske man behöver anpassa sig lite mer efter motståndaren för att vi ska få en bra ingång och inte kunna ställa upp direkt när vi kommer upp in i anfallszon, istället för att det ska ta 3 uppspel för att komma in i anfallszon kontrollerat.
Men med all planering och med all scouting och så vidare, hur ofta trattar det inte ner till det material som faktiskt ska utföra det också?
Såklart att det handlar om kompetens på de som ska göra det på isen i slutändan. Sen så handlar det om för oss och för spelarna att skapa så bra förutsättningar inför för att lyckas med det som möjligt. Sen kommer det såklart ner till vad spelarna uträttar på isen. Det är det som syns till slut oavsett hur mycket förutsättningar och förberedelser man kan göra. Sen vill man inte ha det till för mycket förutsättningar. Man vill ändå ha någon att man går på intention och vad som kommer till hjärnan liksom, och för ut det i händer och klubbar, inte för uppstyrt, utan då tar du bort kreativiteten som många spelare på denna nivån är jäkligt bra på, att läsa situationer som dyker upp där och då och agera efter det.
Men kan det också bli för mycket av det goda? Om du säger att du har en mängd spelare, alla ska in i en formation, vill man då hellre splitta upp det på 2?
Ja, det går ju lite på en vad du har för spelartyper. Om du har en back som kanske har ett jättebra skott, så du då styr upp den, kanske spelar tydligare med 2 stycken spelare, som att du vill ha en dubbelskymning, en högt i slottet och en nere framför mål. Något powerplay där du kanske vill styra det från djupt, så helst så vill man väl ha 2 powerplay som är väldigt fungerande och bra. Ibland kommer ner till att du hittar ett som fungerar riktigt, riktigt bra, då så går du med det mer. Det blir ju lite både match till match och kanske vecka till vecka beroende på form, vilka som är tillgängliga och liknande.